Det är tisdagen den 17 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss. Idag ska vi prata kärnkraft. Ett av regeringspartiernas vallöften i senaste valet 2022 var ju att Sverige skulle bygga ny kärnkraft igen efter att i många decennier gjort tvärtom, det vill säga lagt ner den. Och det finns ju faktiskt de som tror att just kärnkraften var en av de viktigaste anledningarna till att den borgerliga sidan vann senast. Kärnkraft fanns förstås också med i Tidöavtalet och i sin första regeringsförklaring i oktober 2022 kunde statsminister Ulf Kristersson berätta att förutsättningarna för att behålla, utveckla och bygga ut svensk kärnkraft förbättras radikalt. Allt det här vet ni. Ni vet också att det har hänt en del på området, även om det råder viss diskussion om exakt hur nära ny kärnkraft vi faktiskt är. Men i förra veckan kallade Tidöpartierna till presskonferens under rubriken Fler åtgärder för ny kärnkraft. Där bland annat lagrådsremisser kring nya regler för tillståndsgivning samt förslag som syftar till att möjliggöra utbyggnad av kärnkraft på fler platser vid kusten presenterades. Dessutom berättade regeringen då att man vill ge stöd till kommuner som vill utreda ny kärnkraft. Svensk energi har fått en ny start. Med dagens beslut skapar vi förutsättningar för ny kärnkraft. Det ger enklare tillståndsprocesser och möjliggör mer kärnkraft på fler platser, sa energi- och näringsminister Ebba Busch då. Så betyder det här senaste förslaget då i praktiken för ny kärnkraft. Om vi ska sammanfatta, hur är statusen generellt när det gäller utbyggnaden? Vad har regeringen åstadkommit hittills och vad återstår att göra? Och när kan den där nya kärnkraften äntligen finnas på plats? För att prata om det så är jag glad att presentera dagens gäst, nämligen klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Varmt välkommen hit, Romina.
Stort tack.
Du, börjar med det besked jag räffade kort i inledningen. Det är inte helt lättillgängligt för oss lekmän. Om vi börjar med det här som heter en mer ändamålsenlig prövning av kärntekniska anläggningar. Vad är det konkret ni vill ändra där?
Jag skulle säga att det är ganska många olika små ändringar, men om man ska sammanfatta det så skulle jag säga att jag tittar på hur de här processerna för att ansöka om att bygga kärnkraft i Sverige kan bli lite mer flexibla. Jag tycker att det är ganska tydligt att både miljölagarna, det kanske de flesta känner till, har börjat användas inte då för att bara förstärka och försvara miljö, utan också som ett motstånd mot kärnkraften. Exempelvis i att det stod saker som förbud mot fler än 10 reaktorer och så i miljölagarna. Men vi märker också samma sak i exempelvis kärntekniklagen och tillståndsprocesser och annat, där man på olika sätt har gjort en väldigt stelbent lagstiftning som faktiskt också är till för att motverka kärnkraft. Och det där håller vi på att ändra på lite olika sätt. Och den där flexibiliteten är jag ganska mån om. Alltså ofta när man pratar om tillståndsprocesser pratar man kanske om att förkorta och förenkla och effektivisera. Och absolut att det också finns med här. Men det handlar också om att öppna upp. Alltså att göra det mer flexibelt så att vi möjliggör olika typer av kärnkraft. Inte bara svenska aktörer utan också göra attraktivt för internationella aktörer att söka sig till Sverige. Och det där tar jag vidare på lite andra sätt också. Exempelvis hade vi ju en kärnkraftskonferens nyligen där finansministern deltog, energiministern, jag, Niklas Wykman. Så att vi var en stark uppställning också. Finska kollegor som kom på besök och andra. Så att vi försöker ju på olika sätt se till att vi är flexibla och öppna också. Inte bara den här klassiska typen av kärnkraft som vi byggde för 40 år sedan i Sverige.
Mm. Men det är alltså flera olika lagar och regelområden som ändras samtidigt så att säga?
Ja, precis. Jag tog ut just det här som var nu nyligen som du pratade om på den pressträffen. Det var tre olika ändringar kan man säga i huvudsak. Men det pågår ju löpande hela tiden och det är rätt mycket som behöver läggas om på olika områden. Finansmarknadsministern Niklas Wykman har ju mycket ansvar för den här riskdelningsmodellen. Mm. Finansministern Elisabeth Svantesson är ansvarig för statliga bolag och därmed för Vattenfall. Och så har vi Ebba Busch som är energiminister och sen jag som miljöminister har ju väldigt många olika delar i både lagstiftning, miljölagar, kärntekniklagar, strålsäkerhetslagar, men också kring drift och annat som kräver miljötillstånd.
Mm, okej. Men hur funkar det idag? Vad krävs för tillstånd för om jag vill starta ett kärnkraftverk imorgon? Med nuvarande lagstiftning, hur ser det ut då? Hur kommer det se ut imorgon så att säga, när era regler gått igenom? Vad har konkret ändrats? Jag förstår att det är mycket, men du tar de viktigaste punkterna.
Ja, precis. Det är mycket. Så att nu blir det god lyssning för nördarna här. Då. Men Alltså det främsta som jag skulle säga att vi ändrar då är ju flexibiliteten vi öppnar upp för i de här tillståndsprocesserna. Det vill säga att vi möjliggör nu med vårt förslag två spår som man som aktör kan välja mellan. Mm. Och det nya spåret så att säga, det handlar om att man då kan få ett tidigare besked från regeringen. Alltså den process som brukar vara där... regeringen ger sitt godkännande och sen kommunen kommer in med sitt veto. Den kan man välja att ta tidigare i själva tillståndsprocessen. Och det där är någonting som vissa aktörer är väldigt intresserade av. Det skulle minska riskerna för dem och göra det långt mer lönsamt att ansöka om att bygga kärnkraft i Sverige. Och den liksom möjligheten öppnar vi upp för. Men hur processen ser ut, där är det ganska likt ändå skulle jag säga, även när vi är klara. Alltså, du behöver både tillstånd från regeringen, du har fortfarande ett kommunalt veto, och sen så har du också mark- och miljödomstolar som prövar enligt vissa lagar. Och så har du en myndighet, Strålsäkerhetsmyndigheten, då, som tittar på just det med...
Okej, okay. Så ni byter ordning, ordning i de här stationerna så att säga?
Vi möjliggör.
Möjliggör för det, okej. Okay.
Så att det finns ju vissa aktörer då, kanske de mer traditionella, Vattenfall exempelvis, som föredrar den gamla ordningen och vill hålla sig till den. Och då kan de göra det. Så att den här typen av flexibilitet skulle jag säga är ganska ovanlig från byråkratin och från staten. Men jag är väldigt glad över att möjliggöra den. För att de aktörer som nu kan ansöka i enlighet med processen och få tidigare besked, det kommer göra det mycket mer attraktivt för dem att liksom finansiellt ens kunna ansöka om att bygga kärnkraft i Sverige. Och det tycker jag är viktigt, att vi försöker skapa en liksom riktig marknad för kärnkraft i Sverige. Gör det attraktivt för fler än de klassiska bolagen så att säga, att ansöka om att bygga här.
Mm. Jag såg att såväl Miljödomstolen i Nacka som Miljööverdomstolen, som då huserar på Svea hovrätt, de avstyrkte förslaget med ny ordning på grund av, nu citerar jag, det finns betydande otydligheter i förslaget och det riskerar att medföra tolknings- och tillämpningssvårigheter och därmed längre handläggningstider. Har de fel? Eller varför har de fel?
Alltså, längre handläggningstider är nog inte det största bekymret för de aktörerna som då väljer den här nya modellen. Det finns säkert aktörer som är mer... håller med om den här bedömningen och vill söka enligt gamla modellen, och då kan man göra det. Men det här möjliggörandet för mindre nya aktörer att kunna ansöka på ett annat sätt, det är en förbättring som både efterfrågas och som kommer göra att de snarare får lägre liksom, kostnader, och det gör att de ens kan söka om att bygga i Sverige. Så det handlar liksom inte riktigt om att förkorta processen, så att den kritiken blir liksom lite felriktad sett till vad jag vill åstadkomma. Det jag vill åstadkomma är helt enkelt att det ska finnas en flexibilitet som möjliggör för fler aktörer än det statliga bolaget.
Mm. Jag fattar inte riktigt det här, men det är ju komplicerat. Men om jag försöker förstå så här, det här med att man ska få ett bindande förhandsbesked, vem är det som ska lämna det? Är det regeringen det?
Alltså bindande förhandsbeskedet, ja, man kommer kunna få regeringens utlåtande och liksom bedömning tidigt i processen. Ja. Det betyder inte att man är garanterad att få bygga såklart, utan sen följer den tekniska prövningen, har man kapacitet för säkerheten, och det följer ju också bedömning av mark- och miljödomstolen enligt andra lagar. Så att det är fortsatt samma process, samma nivå av säkerhet, samma nivå av liksom, ja, tillståndsprövning, men det finns aktörer som är måna om att få det här vetoprövningen från kommunen och regeringens utlåtande tidigt i processen.
Okej, okay. Men det finns fortfarande lika många aktörer som kan jävlas med en under processens gång?
Ja, det skulle jag säga.
Ja, okej. Okay. Nästa förslag som presenterades samtidigt, det hette Ny kärnkraft i Sverige, fler möjliga platser vid kusten. Vad handlar det konkret om?
Alltså det handlar väl konkret lite som rubriken säger. Jag är inte en stor vän av förbud, jag är ju liberal. Och jag tycker att det är lite konstigt att man på förhand utesluter en massa platser, särskilt längs kusten. Som de flesta förstår behöver man ju vatten för kärnkraft. Så att man ska kunna ansöka om att bygga på alla platser tycker jag i Sverige.
Men det har inte varit så hittills alltså?
Nej, så har det inte
varit. Vilka kustområden har varit undantagna då?
Nej, men det finns särskilda kustområden. Det blir liksom väldigt
Stockholms
specifikt.
Stockholms södra skärgård, hoppas jag.
Ja, alltså man kan ansöka nu då efter att vi har gjort när den här förändringen träder i kraft i sommar redan faktiskt. Så, om jag minns rätt, så kommer man kunna ansöka om att bygga på en massa platser. Exempelvis inom kustområden i Bohuslän, från gränsen mot Norge till Brofjorden i Småland, i Östergötland, Ångermanland, Öland. Där det har funnits förbud, och det har ju funnits många olika typer av förbud. Det gäller ju liksom att passa på när Centerpartiet är borta och se till att plocka bort all den här särlagstiftningen som de två gröna partierna har byggt upp under många, många år. Och det där sitter ju i, det är ju liksom sedan Torbjörn Fälldins tid som man på olika sätt har motarbetat kärnkraft av ideologiska skäl. Han sa ju det här som liksom Miljöpartiet säger nu på 70-talet. Och på den tiden var det ju han som sa att det finns inga statsrådposter som är liksom värda att ta för kärnkraft, utan han lovade ju liksom att inga reaktorer ska tas i drift, och den typen av logik som vi återser nu hos andra gröna partier, men där Centerpartiet lite motvilligt försöker ducka frågan, det är ju liksom, det syns i lagstiftningen. Mm. Så att jag har ju lagt väldigt mycket tid. Vi har lagt väldigt mycket förhandlingskapacitet också på att få pengar till alla de här utredningarna för alla de här förslagen som behöver genomföras för att möjliggöra kärnkraft i Sverige. De är liksom inte lika pepp kanske som den här riskdelningsmodellen som har fått så mycket uppmärksamhet. Och jag tror att ett skäl till det är det du nämner, Andreas. För att du är rätt nördig, om jag får säga det själv. Jag lyssnar på din podd med jämna mellan.
Vad säger du?
Ja, och då, eller, du, visst håller du med om det?
Statsrådet helt förvirrat. Okej, fortsätt.
Men så är det ju. Du tycker ändå att det är ganska intressant med liksom policyarbete och tekniska
delar. Ja, men jag begriper ingenting av det här. Ja.
Men du begriper ingenting av det här. Och det gör ju att det är lite svårkommunicerat. Det är ganska många olika lagar vi måste in i och skruva och vrida för att möjliggöra kärnkraft. Och det kostar mycket, det är tidskrävande och det är rätt tekniskt. Men då är det väl tur att det är en liberal som genomför det, för att vi älskar sånt här.
Men det som du säger, för att även från mitt nördiga men då okunna perspektiv, det känns inte som någon så här jätteförändringar, något av de här förslagen.
Nej, men samlat så blir det rätt ordentliga förändringar. Men om man vill liksom ha den största konkreta förändringen, då skulle jag väl säga att det mest konkreta är att vi hade i miljölagarna förbud mot fler än 10 reaktorer i drift i Sverige, förbud att ansöka om att bygga kärnkraft på andra platser än där det finns idag. Och det här vet ju alla som liksom har läst lite i historieböckerna, det var Centerpartiet som krävde det här, och av någon dum anledning så gick man med på det. Men mitt parti har ju liksom varit mest konsekventa i att förespråka kärnkraft, tycker jag. Det kan man se i historien och det ser man även idag. Vi kanske inte väsnas lika mycket om det, men vi gör ett väldigt omfattande arbete som sker i många olika lagar.
Liberalerna toppen, det tycker vi alla. Vi går vidare, pratar lite kärnkraft generellt. På pressträffen när de här förslagen presenterades, då var ju både du och energi- och näringsminister Ebba Busch med. Du har varit lite inne på det, men bara så att alla är klart. Hur ser egentligen arbets- och ansvarsfördelningen ut mellan er två när det gäller ny kärnkraft? Kort, vem gör vad?
Miljöministern är ju ansvarig för lagar om tillstånd, om säkerhet, om drift, om förvar av använt kärnbränsle, kärnbränslefrågor generellt. Så det är väldigt mycket lagstiftningen som är hos mig och tillstånden. Och sen så är ju energiministern ansvarig för elnät, prisområden, svenska kraftnät och så vidare. Medan exempel Strålsäkerhetsmyndigheten, som är de som ger tillstånd till kärnkraft, är i min portfölj så att säga och under mitt ansvar. Men det kanske var det här som fick Annika Strandell och blev så förvånad när hon var ny miljöminister och fick svar på frågor om kärnkraft, att hon liksom trodde att det var energiministern som var ansvarig. Eller inte, jag vet inte. Men det är många som inte känner till det. Men jag har väldigt mycket ansvar för både vindkraft och kärnkraft. Och därför är det också så bra att vi inte har två separata departement längre, utan att vi numera arbetar på klimat- och näringslivsdepartementet, där både jag och Ebba Busch kan samverka och alla våra enheter kan samverka mer internt också i huset. Så det gör ju också att det går snabbare. Det märker vi av i energipolitiken, att det är bra att det inte är två separata hus som jobbar. Så att
Mer Ebba Busch. Hon har ju tidigare uttryckt besvikelse och viss frustration över att det inte blivit någon blocköverskridande överenskommelse om energipolitiken. Är du också besviken?
Alltså det är inte min fråga i regeringen, och det är ju lite partiledarna som har varit mycket involverade i de processerna. Men så här, ärligt talat, nej, jag ser ingen anledning att sitta och vänta på oppositionen. Och det är ju lite så det har varit genom åren. Som klimatminister är jag extremt frustrerad över hur partier som typ har en grön färg kommer undan med att vara pro-klimatet och bra för miljön när det är så mycket mer än så. Vi kan inte ödsla den här helt avgörande tiden på att vänta på att partier ska liksom landa lite i vad det är de tycker böcker. Sen tycker jag såklart att det är helt avgörande att Socialdemokraterna också, som ändå största parti i Sveriges riksdag, står bakom regeringens kärnkraftspolitik. Och det tycker jag är väldigt bra, för man ser också i deras skuggbudget att de inte bara snackar ungefär som Centerpartiet gör med jämna mellanrum, utan att de faktiskt också finansierar kärnkraft precis till varje, alltså till kronan lika mycket som regeringen gör.
Okej, så du litar på S som kärnkraftsvänner?
Jag litar på S som kärnkraftsvänner. Det gör jag också på grund av historiken. Jag menar, när Torbjörn Fälldin höll på att härja, då var ju faktiskt Socialdemokraterna på Liberalernas sida. Så att jag tycker de har ett bra track record. De inser att svensk industri behöver det här. Men jag tycker att det är lite billigt att man kommer undan med att ducka den mest avgörande klimatpolitiska frågan för Sverige. Och liksom inte behöver ta ansvar för det, utan mest går runt och säger så: utsläppen ska ner, utan att förklara hur det ska gå till utan den rena elen som ska ersätta det fossila. Så att jag tycker det är bra att Sverige kliver fram nu, att vi genomför de här lagändringarna, att vi har en finansiering och att vi nu kommer bygga kärnkraft.
Mm. Du var ju på besök hos oss i höstas på sån här utvecklingssamtal, kallade vi lite roligt. Vi hade ju samtal inför publik. Ebba Busch var ju också med då, och då var hon faktiskt ganska öppenhjärtig med att hon var frustrerad, och då var det ju de andra partierna i tidig koalitionen, M och SD, som hon tyckte inte hade bidragit riktigt och varit konstruktiva till en överenskommelse. Men du är inte riktigt sur på M och SD, du verkar mer sur på Centerpartiet och Miljöpartiet av någon anledning.
Jag tycker bara att det är ologiskt att man ska tillåta dem som vill minst sätta takten.
Okej, men du känner inte motsvarande frustration över de andra tidpartierna, att de ändå inte ville ha den här överenskommelsen, att de ville hålla frågan öppen så att säga? För det var så jag tolkade Ebba Busch då, nämligen, när jag frågade ut henne.
Alltså jag tror att de flesta politiker är rätt frustrerade över tempot. Vi vill ju gå in och förändra. Man vill kunna skörda frukten från sitt arbete innan det är val. Och det är ganska svårt att hinna med liksom. Det tar lång tid att lägga om saker i politik, och så här, ett perspektiv som jag har kring de här överenskommelserna, även om det då som sagt inte är mitt område, och jag sitter ju inte med på sådana överenskommelseförhandlingar, utan som klimat- och miljöminister så jobbar jag bara varje dag med att förbättra lagstiftningen och processerna. Men en sak som jag kan tycka är att det finns en liten falsk bild av trygghet, inte minst från näringslivet. Att har man en överenskommelse, då är det banne mig liksom slaget i sten. Och så är det inte. Varför inte? Jo, men för att vi lever i en demokrati. Och saker och ting går fram och tillbaka i politiken, och så ska det vara. Så att den här stabiliteten man är ute efter, jag förstår det, och vi verkar ju för att främja det, men det kan inte bygga på att de som vill minst sätter takten. Och därför är det bra att Socialdemokraterna tydligt bekänner färg, att de lägger precis lika många kronor på kärnkraft som regeringen gör i sin budget.
Toppen.
Och att vi nu då kan kliva fram med en bredare politisk.
Så näringslivet ska akta sig lite för att lita för mycket på politiska överenskommelser, låter det som.
Ja, det tycker jag.
Det håller jag faktiskt helt med om. Om vi ska sammanfatta arbetet med att bygga ny kärnkraft i Sverige, så sent som 2024 svarar ju Ulf Kristersson faktiskt ja på frågan, kommer det börja byggas någon ny reaktor för nästa val? Han var väl lite svårt, han fick specificera, sa han så här, att de beslut som krävs för att bygga ny kärnkraft ska vara på plats, och det får gärna kombineras med en fysisk spade. Hur är status där? Finns alla beslut snart på plats, eller vad är det som återstår?
Alltså jag skulle säga att det är ganska tydligt för mig att det finns en rad aktörer som på allvar vill bygga kärnkraft i Sverige idag. Mm. Det är ju uppenbart att liksom Videbergs Kraft har kommit längst med sitt Ringhals-projekt. Men flera andra följer. Och det vet jag ju också att Ulf Kristersson är nöjd med den utvecklingen och tycker att den är liksom viktig och bra för Sverige. Att vi håller på att få på plats ny kärnkraft i Sverige. Men de första liksom reaktorssäkerhetsrelaterade gjutningarna som sker av ett faktiskt verk, de kommer ju inte formellt markera byggstart, och det har vi inte sett än. Så att vi jobbar på så gott det går, men i slutändan är det ju också inte politiker och regeringar som bygger kärnkraft, utan det är aktörerna. Och det handlar om att ge dem så stabila spelregler som möjligt.
Men nu fick du faktiskt chansen att jag inte tog med det där med fysisk spad, utan det statsministern sa att de beslut som krävs för att bygga ny kärnkraft ska vara på plats. Och det var min fråga, så jag ställer den igen.
Ja,
finns
det,
de besluten? De är på plats.
De är på plats, absolut. Och det tycker jag också vi ser.
Vilket blev det sista beslutet? När satt du i sista pusselbiten?
Det ska fler beslut ska på plats. Jag tog emot liksom, vissa saker igår, och jag har fler grejer som kommer i november, så att det är mycket på gång. Men absolut, nu har vi ju städat undan de värsta bromsklossarna, skulle jag säga.
Alla beslut är inte på plats, men de flesta.
de flesta är på plats och mer ska till. Och det handlar ju hela tiden om att liksom modernisera och förbättra regelverket så att vi får mer ny kärnkraft i Sverige. Och jag skulle säga att den främsta signalen på att det här faktiskt inte bara är något liksom, ja, någon presskonferens där det blåser mycket och olika liksom politiska fenomen, det är ju den här internationella konferensen som vi arrangerade från Sveriges sida, där vi fick jättemycket besök från internationella alltså ministrar från andra länder som också vill bygga kärnkraft. Vi har en starkare mobilisering än på riktigt länge, skulle jag säga, i EU bland klimat- och miljöministrar och energiministrar som vill bygga ny kärnkraft. Mm. Och vi ser också att exempelvis FNs klimatpaneler är mycket toppen. Tydligare med att utan kärnkraft så är det väldigt, väldigt svårt, snudd på omöjligt, att leva upp till olika klimatambitioner som olika länder har.
Men när jag ställde min fråga, är alla beslut på plats, så sa du just först att de var det, sen sa du att de inte var det. Nej, det är inte så lätt för mig som korkad poddredaktör.
Då kan du få höra här, Andreas, för du sa så här. Statsministern har sagt att finns de beslut som krävs för att bygga ny kärnkraft på plats?
Ja.
Ja, det finns de. Betyder det att jag är färdig? Nej, det gör det inte. Jag vill göra mer. Men förutsättningarna finns nu för
men då svarar jag på den frågan. Toppen. Vi ska gå vidare och då ska vi prata lite om uran och då blir det en jobbigare för mig, men jag ska försöka klara det här. Man får ju nu bryta uran i Sverige. Det hade varit förbjudet sedan 2018. Varför ändrade vi på det?
Jag tycker det är hål i huvudet att singla ut enskilda metaller och säga att den här ska vara förbjuden att bryta. Det bygger ju på den här ideologiska rädslan och motståndet mot kärnkraft. Det är ju ett sätt att förlänga det, att specifikt förbjuda en viss metall från att brytas i Sverige. Så att jag var väldigt angelägen om att få bort det. Jag är glad över att den punkten fanns i Tidavtalet, och ärligt talat kan jag också säga att det där är ju en fråga som Liberalerna har stått ganska ensamma med, så det var schysst att få draghjälp av Sverigedemokraterna i att de också ville få bort förbudet mot uran.
Mm. När det gäller uran så pratar man ofta om något som heter alunskiffer. Vad är det för någonting?
Det är en bergart och det finns ju stora fyndigheter av uran i alunskiffer, och just alunskifferbrytning skiljer sig från gruvbrytning i andra bergarter i att det är mycket mer känsligt. Ungefär så kan man väl förklara det.
Mm. För i samband med det här förbudet mot att bryta uran generellt försvinner, så har du pratat, om jag har tolkat rätt, att du vill införa ett veto mot brytning i alunskiffer. Du sa så här att vi vill ha en snabbutredning som ser till att brytning i alunskiffer inte kan ske utan att kommunerna säger ja. Varför är det så viktigt att kommunerna ska säga ja?
Nej, men jag märker att oppositionen har kidnappat gruvfrågor och uranfrågan för att ha ett till verktyg i sitt motstånd mot kärnkraften. Man liksom skrämmer upp folk, och det har jag sagt tydligt till både Märta Stenevi i debatten mot henne, men även mot Anna-Karin Hatt när vi debatterade den här frågan. Att man skrämmer upp folk på ett väldigt ansvarslöst sätt genom att säga det kommer ske en massa brytning i alunskiffer, ert dricksvatten kommer bli förorenat, er natur och er miljö kommer bli förstörd för generationer framåt. Det är ansvarslöst, och det är en del av de här gröna partiernas kärnkraftsmotstånd. Mm. Och jag menar ju att ett sätt att då lösa det här problemet som man skapar är att helt enkelt bygga ett utrymme för kommunerna att ha mer att säga till om när det just gäller alunskifferbrytning. För det här är liksom inte samma sak som uran, utan just brytning av uran har inte en gigantisk skillnad i säkerhetsrisker eller stora faror förenat med sig. Däremot brytning i alunskiffer är det fullt legitimt att det finns hårdare prövningar, starkare miljölagar och en annorlunda process för.
Okej, men blir inte det här att ni förbjuder brytning av uran i praktiken bakvägen? De största urantillgångarna finns väl i alunskiffer? Och alltså, givet det du säger, inga kommuner lär väl säga ja till det här?
Nej, alltså det är inte samma sak, för att vi ger ju då lokalbefolkningen och invånarna möjlighet att säga till om saken. Och det kan man ju såklart utgå ifrån då att den högljudda massan har liksom total majoritet och att det inte blir några gruvor, men det gör inte jag. Utan jag menar ju att det finns väldigt många gruvor i Sverige som också har ett lokalt förtroende där man både bryter viktiga metaller och mineral, men man också har ett förtroende hos lokalbefolkningen. undersökningen, och där är man ju superpositiv till de här gruvorna. Så att det är ju lätt att lyssna på den högljudda gruppen, men att kommunerna får säga vad de tycker i frågan just när det gäller brytningen känslig bergart, det betyder ju inte att det inte kommer bli några gruvor.
Så när jag säger det att inga kommuner lär säga ja, då har jag fel. Många kommuner, eller en del kommuner kommer säga ja.
Ja, men då frågar jag hur vet du det? Ja, men precis.
Därför att sådana här lokala små minoriteter alltid vinner i sådana frågor. Det vet ju alla som kan någonting om kommunpolitik.
Alltså, de alltid vinner? Ja. Nej, det skulle jag inte säga att jag håller med om. De vinner kanske när alla lyssnar på den kritiska rösten som är väldigt hög ofta. Och jag menar ju att det är ett sätt att liksom ta ansvar för någonstans. Här, det är också en principfråga tycker jag, Andreas. Att, så här, jag pratar rätt mycket om rättvis om ställning. Jag tycker att det är ganska ignorant hur Miljöpartiet har kört klimat- och miljöpolitiken utan hänsyn till folkligt liksom, gehör. Och det är ju ett skäl till att jag sitter med en baksmälla i bränslepolitiken som jag hanterar. Och jag vill vara lika ansvarsfull när jag sätter grunderna för ny kärnkraft i Sverige. Det ska vara långsiktigt, det ska vara stabilt, det ska inte hatta fram och tillbaka. Och då kräver det att man har med sig folket. Jag vill att klimatfrågan och miljöarbetet ska gå med folket, inte mot folk. Och då gäller ju det även i mina hjärtefrågor. Men jag har ju som sagt 1000 gånger påpekat hur ansvarslöst jag tycker det är att inte minst Miljöpartiet och Centerpartiet har spett på en gigantisk oro att vi skulle riskera dricksvatten, att vi skulle riskera miljön för framtida generationer. Vi har extremt tuffa prövningar om man ska bryta i alunskiffer. Så pass tuffa att ingen faktiskt hittills har fått ett tillstånd även med nuvarande reglering i just alunskiffer.
Mm. Men svar på frågan, du tror att vissa kommuner kommer säga ja till uranbrytning i just alunskiffer?
Jag vill att kommunerna ska kunna ha den möjligheten.
Ja, och med din bedömning är ändå att det kommer ske.
Men det är ju inte min roll att sitta som regering och spekulera i
jo, om kommunerna kommer säga ja eller nej. Det är klart det är din roll att bedöma konsekvenserna av ett beslut.
Jo, absolut. Men det jag menar är konsekvensen av det här beslutet, det är ju att kommunen och lokalinvånarna får möjligheten att säga till i frågan. Mm. Men som sagt, återigen, det är extremt starka miljölagar och väldigt höga villkor för att få ett sånt här tillstånd, okay, även utan ett kommunalt veto. Så det kommunala vetot fyller ju mer en funktion av att vara en säkring för oroade personer som bor i de här områdena som tyvärr har blivit sålda skräckpropaganda från Miljöpartiet och Centerpartiet om att nu ska det bli urangruvor överallt, ni kommer aldrig kunna dricka ert vatten och kärnkraften kommer göra hela Sverige radioaktivt. Det är liksom det jag behöver få bort för klimatets skull, för att Sverige ska ha ren el och så att vi inte använder kol, olja och gas istället.
Mm. Jag fick ingen riktigt svar på den här frågan tyckte jag, om du trodde att vissa kommuner skulle säga ja. Men
det är återigen för att det är inte mitt jobb att sitta som minister och bedöma vilka...
att bedöma konsekvenserna av din politik är ju förstås din roll som minister, tycker jag.
Ja, men det är ju inte min roll att sitta och säga i
liksom, nej, du ska inte säga till enskilda kommuner.
Vad jag tror att olika kommuner kommer säga i de här frågorna.
Nej, inte förstås enskilda kommuner, men du kan ju göra en bedömning om vilka konsekvenser.
Och min bedömning är att det är felaktigt att säga att ett lokalt veto innebär att det inte kommer bli några gruvor, utan att det finns en möjlighet för invånarna att säga till om saken, och det finns många gruvföretag som tar ett större ansvar för den lokala förankringen och för att få med sig folk, och gör man det så finns det alla förutsättningar även att bryta i Sverige.
Toppen. Vi ska snart knyta ihop den här podden. Jag vill hinna med några frågor till dig om det som verkligen är viktigt, nämligen Liberalernas framtid. Mm. Du ska gå på föräldraledighet snart, har du berättat tidigare i media. Kommer du tillbaka före valet?
Absolut, det är planen. Mm. Sen tanken är att jag ska vara borta i 12 veckor, så får vi se hur det går. Jag har aldrig gjort det här förut, så vi får se lite. Men det är med god marginal innan valet. Mm.
Det ser ju ganska elakt ut för Liberalerna i opinionen. Vad ska ni göra för att klara er kvar?
Jag tror att vi behöver vara lite tydligare med vad konsekvenserna är av att vi sitter med i den här regeringen. Vi tar enormt mycket ansvar i tuffa frågor och det är inte alltid det som syns utåt. Ta en sån sak som den lokala förankringen i den här uranfrågan. Det är ju ingen som hade någon aning om att det var Liberalernas och min idé på att lösa den här låsningen som hade varit i ganska
länge. Så du är ansvarig för det kommunala vetot alltså?
Ja, det var Liberalernas idé. Det var så vi ville, det var så vi kunde hitta en lösning på den här låsningen. Och ganska mycket sånt har ju hänt under den här mandatperioden där om det inte vore för Liberalernas roll i regeringen så hade ganska många saker inte gått tillräckligt snabbt, inte lösts tillräckligt bra och inte lett till liberaliseringar och friheter som jag tror att ganska många svenska väljare är angelägna om. Så att det handlar ju mycket om att kunna visa upp vad det är vi faktiskt har gjort under den här mandatperioden, och det tycker jag inte vi har varit tillräckligt bra på under mandatperiodens gång, utan vi har liksom played by the book väldigt mycket, hållit oss till ordningen som är, medan andra partier har ägnat sig mer åt att marknadsföra sina egna framgångar, så att säga.
Mm, okej, okay. Men nu blir det väl då No More Miss Nice Guy i så fall?
Ja, men lite får tänka så om. Faktiskt.
Och hur ska det... Delas den här analysen av dina kollegor förresten, ministerkollegor och så här, att ni har varit played by the book och inte berättat om hur duktiga ni är?
Ja, det tycker jag. Sen så här, berättat om hur duktiga vi är.
Det brukar liberaler vara ganska bra på.
Ja, precis. Alltså, vi, ja, det, jag kan förstå att det finns den bilden att vi, liksom, vi har en väldigt duktig bild av oss själva. Men det är väl lite det. Alltså, vi håller oss väldigt mycket till reglerna medan andra kollegor är ute och gör omdömen om andra partier eller ringer med olika källor och berättar om saker och ting som de påstår skulle ha hänt när det inte har hänt. Det är mycket sånt fulspel i svensk politik just nu, och Liberalerna är ett parti som gärna gillar att liksom hålla fingrarna rena, och det har vi liksom inte riktigt råd med numera, så att det kommer vara lite körigt i den här valrörelsen. Jag tror man får vara beredd på att Liberalerna kommer vara tydligare gentemot väljarna med vad det är vi faktiskt har lyckats med, vad det är vi har åstadkommit och hur vi har sett till att den här mandatperioden inte har slösats bort i långsamma processer eller i tvekande i viktiga frågor, så som för kärnkraften exempelvis.
Men ni får väl skicka ut era egna anonyma källor då och berätta?
Ja, precis.
För det låter som ni har haft en ganska korkad strategi hittills. Ni har gjort jättebra saker och 1,4, 1,5, 1,1 var det nu är någonstans av väljarna. Det låter ju som ni har ett kommunikativt misslyckande av gigantiska mått.
Nej, men absolut. Alltså, jag lägger ju inte lika mycket tid som mina kollegor på att marknadsföra det jag gör, utan vi jobbar ju väldigt mycket med själva lagstiftningen, med hur många utredningar som helst, så många så att du blir förvirrad och undrar vad det var för sjok av grejer på en pressträff, och det är ju för att det är det som ger störst effekt. Men jag brukar också alltid försöka vara lugn i att även om liksom olika medieinslag ser ut som de gör om vårt parti, att det finns rätt många väljare där ute som vill ha politiker som kanske inte showar lika mycket utan jobbar lite mer. Men det kräver ju att man är ganska politiskt intresserad och lite nördig för att lista ut och förstå lite vad det är Liberalerna fyller för funktion i svensk politik. Men de väljarna finns där, och det är de jag vill att vi ska ha också. Vi ska liksom inte vara ett 15-20% parti. Det är inte riktigt min vision.
Nej. Och ni ska inte stödja eller släppa fram eller sitta med i en regering där Sverigedemokraterna ingår?
Ja, så till skillnad från andra partier är vi ju, har vi beslut på vad vi tycker i den här frågan. Och jag tycker det är lite billigt att alla andra kommer undan med att ducka den frågan lite. Mm.
Men är det ett bra beslut? Stöder du det?
Det kanske är lite svårare att komma undan när man också har ett tufft opinionsläge. Mm. Att liksom de partier som har ett starkare stöd, de kan komma undan lite med att inte svara på vad som händer efter valet, givet liksom deras position. Det tycker jag är lite synd. Jag tycker det är lite tråkigt att Liberalerna får sånt högt tryck i regeringsfrågan hela tiden. Jag menar, är det vi som är de som ska samla och bilda regering? Mm. Det är ju andra partier som ska göra det, och varför inte de tydliga med vad som gäller?
Livet är hårt, Robina. Livet är hårt och orättvist. Är det ett bra beslut att inte släppa fram en regering där resten ingår nummer hårt?
Det är Liberalernas beslut. Ärligt talat lägger jag ganska lite värdering i det som det ser ut just nu. Jag är mer angelägen om att fortsätta exempelvis på den här kursen med omläggning för klimatet, för kärnkraften. Så att jag är mer bemödad av liksom politiken och innehållet än av det här konstanta fokuseringen på regeringsfrågan. Fast Liberalerna har liksom tyckt samma sak i den här frågan nu i ganska många år.
Mm. Problemet är ju då att vad ni säger och vad du uppenbarligen då ändå har viss förståelse för svara, det är ju då att en ny regering som för exakt Romina Pourmokhtaris klimat- och energi- och miljöpolitik eller i princip för fram Liberalernas hela partiprogram kommer ni inte släppa fram ifall SD, det ingår SD-ministrar där. Det är inte helt lätt att kommunicera till väljarna, eller vad tycker du?
Nej, men jag kan förstå den liksom farhågan. Hur förklarar man det för väljarna om allting handlar om politik? Mm. Men det är ju så att det finns väldigt många i vårt parti som är liksom, som tycker att det är väldigt svårt att samarbeta med ett parti som har en så fundamentalt annorlunda syn på samhället, på vart vi är på väg än Liberalerna har. Jag skulle säga att den här mandatperioden har visat att det fungerar rätt bra att samarbeta. Vi har inte haft en massa regeringskris. Jag skulle säga att Socialdemokraterna är ganska mycket mindre seriösa att samarbeta med än det samarbetet vi har just nu, där man under januariavtalet hade liksom oändligt antal med knivhugg och försök till att luras och det märktes ju också i januariavtalet att alla punkterna handlade ju snarare om att sätta dit varandra än att göra det bättre för Sverige. Och på det sättet tycker jag ju att det här samarbetet är väldigt liksom, ja, bra för Sverige och tycker att det ska fortsätta. Så kan jag också tycka att så här, hur många regeringar är det som går till val på att man vill ha en annan regering? Alltså, vi vill fortsätta styra. Är det så himla konstigt?
Mm. Ja, det är ju konstigt i och med att ni säger att vissa regeringar, oavsett vilken politik den för, kommer ni automatiskt säga nej till. Det vidhåller är jättekonstigt.
Ja, okej. Okay. För att Magdalena Andersson kommer ju inte säga att liksom, ja, hon vill ha en annan regering än den rödgröna när hon går till val efter en mandatperiod. Så jag tycker det är lite konstigt att det blir sån tryck i den här frågan. Men ärligt talat, jag är inte så oroad som alla andra verkar vara. Jag tycker oppositionen har ju uppenbarligen långt större bekymmer att komma överens, inte bara om vilka som ska ingå och inte ingå i regering, utan också om vad de ska komma överens om.
Jag ställer exakt samma frågor till dem.
Ja,
jag vet inte hur många gånger jag har pressat centerpartister på att de ska
Jag menar bara att det finns ju en stabilitet i det här samarbetet som jag i alla fall känner mig ganska trygg med. Så att det här kommer vi lösa.
Än så länge har det funnits. Vi får se vad som händer efter valet. Stort tack klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari för att du gästar mig idag.
Stort tack.
Och innan vi ska tacka för oss helt och hållet ska vi avsluta med att påminna om ett riktigt bra erbjudande till er poddlyssnare. Testa en digital prenumeration på Svenska Dagbladet. Gå in på svd.se/testaledare och beställ en prenumeration. Jag ser att Romina redan börjar knappa på sin telefon, så jag misstänker att hon är på väg dit. Där får man just nu 2 månader helt gratis. Den ingår då förstås tillgång till samtliga artiklar på svd.se. Och det ingår dessutom tillgång till samtliga poddar. Dessutom får man dela den här digitala tillgången med en vän. Så gå in på svd.se/testaledare och beställ direkt. Stort tack för att ni har lyssnat idag på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat, men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Ansvarig utgivare heter Lisa Irenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.